Välkomna till del 2 av Coach Meet Coach med Stuart Baxter. Nu kör vi vidare. När man är coach idag så är det ju så att man inte är ensam längre. För 30 år sedan var coachen i stort sett ensam. Idag har du en ledarstab som är stor och den blir större och större och sväller mer och mer experter. Och det betyder att du som manager, coach, ledare idag är både ledare för spelarna men också ledare för de andra ledarna. Vad ser du för och nackdelar med att utvecklingen på staben har blivit så stor?
Jag ser bara en nackdel om den är påtvingad av andra. Om klubben tror att du ska ha så många, men du tror inte du ska.
Då
är det ett problem.
Nej.
Jag tror det är ett problem om inte tränaren själv känner sig så pass självsäker på att hans självbild är stark och hans självförtroende är stark. Då är det ingen problem. Men det gör att man måste skulle kunna delegera och man måste ha sin egen vision och vet vad alla sin stab vad de har för funktion och roll i att få fram till spelarna en enig vision,
ett enigt budskap.
Ja.
När du då ska forma din ledarstab, vad är de viktigaste egenskaperna som du känner på det? Och hur tänker du när du formerar en ledarstab, när du ska börja en ny klubb?
Det är svårare när man jobbar i utlandet, faktiskt. För när man jobbar i utlandet, man vill nästan ha lokala förmåga med i tränarstaben. För i grund och botten, jag tror du sa det tidigare, tränarstaben ska kunna göra vad du är lite svag på. Och den som du är svag på när du kommer till exempel till Indien, hur påverkar kulturen där du spelar? Jag kanske kan lite om Japan, jag kan lite om Sverige, men jag har ingenting alls som att förhålla mig till när det gäller Indien. Så att du ska ha folk som kan fylla de
tomma hålen
som du har. Det är det första. Och sen den andra, politiskt sett, när du kommer till utlandet, du sparkar ut alla lokala och tar in 6 svenskar. Politiskt sett, det är inte smart.
Nej.
Det är inte smart. Du kan inte prata om intern tränarutbildning, vara en mentor. Du kan inte prata om någon av det. Så att det gäller, när jag kommer, mina närmaste, vill jag ha, som jag känner, som jag vet att de har egenskaper som kan läggas till. Inte vara nickdockor, utan de kan ha en åsikt.
Men om du ska välja mellan 2 assisterande tränare, när den ene är väldigt lik dig i ledarskapssyn, sociala antenner och så vidare. Men kanske lite sämre på det coachingmässiga skillsen. Men så har du en som är superskicklig på coach, instruktör, men kanske inte tycker exakt likadant vad det gäller ledarskap och hur man ska driva saker och ting mot spelargruppen. Hur känner du ditt val där?
Jag förstår precis vad vi är på väg med det. Jag tror att jag vill alltid ha någon som kan uttrycka sig. Han behöver inte uttrycka sig på samma sätt som mig. Jag kan ge dig ett exempel. När vi var i AIK, Jerry Payton. Jag hade Rickard och Jerry. Rickard var en ung tränare som hade en röst. Absolut hade en röst, hade åsikter. Men han kände sig själv att han inte tillräckligt mogen eller kraftfull att liksom gå upp i klump med mig om saker och ting. Säg vad han tyckte och sen okay.
That's it.
Jerry å andra sidan, jag fick nästan bära honom var tyst. Liksom, han kunde sitta och säga liksom, nej, det är inte rätt. Det är inte rätt. Sure, du har fel. Och till slut det blir, Jerry, jag förstår vad du säger, men det är faktiskt jag som blir sparkad om det här går åt helvete. Mm. Så var tyst, okej? Okay? Japp. Mm. Yep. Så går vi ut på plan. Om han hörde en spelare som ifrågasätter någonting. Hej, du gör som han säger över håll käften. Mm. Det, liksom, det, bara, det är lojalt.
Ja.
Det är lojalt, men det är ingen nickdocka.
Nej. Det är det ultimata.
Det, och det är vad jag vill ha. Mm. Jag vill ha den sorts diskussion. Och ibland var det så att, att jag kunde säga, Jerry, you know what? You're right.
You're right.
Mm. Yeah.
Mm. Ja, nej, men det är bra.
Så det är den assistent jag vill ha. Han behöver inte tycka samma som mig. Men till slutet, om det är mitt beslut, back upp mig.
Om man tar det här jobbet så att säga, som man var ledare för de andra ledarna, dina erfarenheter, hur det är att leda staben, vi tar AIK, Helsingborg, Halmstad kontra Kobe, Hiroshima kontra Sydafrika.
Mm.
Vad är det för olika egenskaper som är viktiga för dig där som coach i de olika ländernas kulturer? Ja. Skiljer det sig mycket?
En sak som precis alla har gemensamt att varje medlem i varje tränarstab jag har haft hela min karriär, jag vill att han ska känna att han är viktig.
Mm. Delaktighet.
Delaktighet. Det är alfa och omega. Mm. Och det spelar ingen roll. Jag menar, när vi var i Japan, när vi var inne i Japan och vi vann serien, jag gick bort till han som klippte gräset och gav honom en flaska sake.
Mm.
Och sa tack så mycket för att du klipper gräset. Du kommer här ut till hängiven varje dag. Mm. Och jag har lite tal till honom som i det stora hela kostar mig ingenting.
Mm.
Men den gubbe som klippte gräset för oss i Hiroshima när jag var finsk förbundskapten 100 år senare och spelade med Japan i Tokyo. Han tog ett tåg 5 timmar upp till Tokyo bara för att komma till hotellet och säga till mig, Tack för att du gav mig en flaska sake. Så mycket betyder det. Mm. Och jag tror inte det är en japansk grej. Det är kanske överdrivet för Japan är så, det kallas för giri, det är skuld.
Mm.
Och jag måste betala tillbaka min giri 100 gånger.
Mm.
Ja, det är kanske japansk. Mm. Men det spelar absolut ingen roll.
Mm.
Det var material för Walter i Sydafrika, Kaiser Chiefs. Så att jag kom en dag och jag hade mina grejer i en väska. Och han sa liksom, coach, när du lämnar Kaiser Chiefs, jag kan få din väska.
Mm. Och du hade fått den av han en gång?
Nej, det var en väska som jag hade fått någon annan sån.
Okay.
Så jag kom ner, jag gick och gav honom. Och liksom det var, jag ska hälsa från, han säger, han har inte glömt att han fick din väska.
Yeah, nah, yeah.
Så jag tror folk som känner att de har en delaktighet, folk som känner sig uppskattade, folk som känner att de har en roll, de förstår sin roll, och sen att man ställer krav på dem.
Mm.
För jag tror att en tränarstab, det är inte bara att du har fått jobbet.
Mm.
Du har fått ansvar. Du kommer vara accountable.
Mm.
Och jag tror vi måste, för folk vill att de ska känna sig uppskattade. Eller hur kan jag bli bättre?
Mm.
Så jag tror det är en väldigt viktig funktion vi har som chefstränare. Ibland, vi kanske tror att han vet att jag uppskattar det. Mm. Men tala om för mig.
Jag tror inte man ska underskatta det, absolut inte. Jag tror det är jätteviktigt att se bekräfta sin stab hela tiden.
Ja.
Jag har ett roligt sånt exempel också med vaktmästare från min tid i Göteborg när vi fick en ny skotte faktiskt, och han hette faktiskt Joat också, som kom och han var där några veckor och då skulle vi ha sån här sponsorgolf, och så tyckte jag att han kunde ta lite paus på jobbet, så jag sa till Joat, you go with me now for the sponsorgolf and we have some strawberries and have a nice afternoon. Så han hoppade in i bilen och han var lite, sa ingenting, och så hade vi kört kanske en kilometer, så helt plötsligt säger han, coach, this is the first time ever I go in a manager's car.
Ja, till det, exempel.
Till exempel. Ja, alltså, ja. Ja, han åkte med mig i bilen och han ja. Var helt fantastisk. Han aldrig åkt in i tränarens bil någon gång. För mig var det helt självklart.
Liksom. Absolut.
Vi tog med han in, vi hade lagfester med grabbarna, vi bjöd med han där, vaktmästaren. Och så. Han jobbade ju ihjäl sig. Han var vid drickapauser på träningen, så var han där och petade och fixade i planen och så vidare. Så att det är en väldigt viktig bit. Det är bra. Då går vi vidare. Gruppdynamik. Vi har varit inne på det lite innan.
Mm.
En gruppdynamik är en väldigt viktig faktor för att få ett framgångsrikt, och inte bara fotbollslag utan ett företag och vad som helst. Teambildning är en väldigt viktig faktor. Hur har du jobbat med att utveckla gruppdynamiken i de lagen som du har varit? Och teambildningen?
Jag kan inte säga att jag har varit fanatiker när det gäller sån där organiserad teambuilding.
Nej.
Då, om jag tycker det känns på sin plats.
Mm.
Jag tycker många gånger om man gör det i motgång att det känns fånigt.
Mm.
Att om det i motgång att man då samlar alla och går och spelar bowling eller paintball. Jag tycker det känns som okej, okay, vi är. Vi har ingen aning vad vi gör nu, utan jag tycker för det mesta att träningen blir inspirerande. Folk hittar glädje. Jag tror hellre gå in i dem. Jag menar, jag faktiskt, när vi gör olika övningar, en sak som jag gör är att jag frågar vissa spelare, vad tyckte du om det?
Mm.
Eller men, jag tror man till och med får en känsla av killarna tyckte det var kul idag. De tyckte om den övningen.
Mm.
Plocka fram dem med om du har lite motgång. Mm. Och instruera utifrån det de tycker är kul. De kan slappna av.
Mm.
Men jag tror det är det. När jag tycker att vi det tar emot, tränar lite mindre.
Mm.
Va? Tränar mindre när det tar emot? Ja, för de har mindre mental energi. Din entusiasmen att rätta till allting, du går stenhårt på dem.
Mm.
Så kanske du backar, jag menar inte ge dem 4 dagar ledig.
Mm.
Träning ska in 1 timme 10 istället för 1 timme 30, till exempel.
Mm.
Att ta lite extra speltid, att liksom du är lite vassare och liksom på den med din instruktion och den strukturella delen av träning. Så min teambuilding har varit lite av den organiserad, men mycket i varje kontakt man har.
Mm.
Så till exempel, vi hade med landslaget i England, när vi var i Lillishaw.
Mm.
Jag vet inte om du har varit där.
Jo,
det gamla huset var man bor, och man promenerar ner till planen, och det tar 5 minuter, 6-7 minuter.
Mm.
Varje dag, kvällen innan, pratar med Rooney imorgon.
Mm.
Det var mitt möte med Rooney.
Mm.
Bara kom upp bakom honom.
Mm.
Känns det?
Mm.
Så hade jag 5-6 minuter med honom.
Mm.
Att liksom se så stark ut.
Mm.
Gud.
Mm.
Är du, hur kan Moisey hålla dig utanför Arlo? Liksom det, så här va? Jag menar, det är ett möte. Det är ett möte. Och allting liksom för att få folk ihop.
Så kan man säga så här, Stuart, att du har jobbat med gruppdynamik och laganda mer utifrån saker som har varit kopplade direkt, kan man säga, till det fotbollsmässiga?
Ja.
Ja.
Men, kan man säga majoriteten av den gruppbildningen äger rum i den miljön?
I den miljön. Har du några andra exempel på sånt som äger rum i någon annan miljö? Vi behöver inte prata paintball, men det finns kanske någonting däremellan.
Nej, min första... Ja, man kan blicka tillbaka och undra om det var klokt att göra det. Men min första landskamp med Sydafrika.
Mm.
Jag kom från Englands fotbollförbund och vi var big där på, ja, som det, när vi hade landslaget på lägret, att vi skulle åka go-karts eller någonting sånt. Så jag kom ner till Sydafrika och vi har min första match, Cop Verde i Bloemfontein.
Mm.
Jag har inte haft en träningslandskamp, utan det var min första landskamp, en VM-kvalmatch. Så mot Cop Verde.
Ursäkta.
Så kommer jag ner och vi har gruppen. Och Bloemfontein har den vassaste stridsvagnregiment i Sydafrikas militär. Så jag pratade med överbefälhavare och jag sa, tror du vi skulle kunna komma in och se en demonstration? Och ja, absolut, absolut. Det skulle vara ett nöje. Ja. Så spelade vi ingenting om det, men bara en eftermiddag var jag lastade in dem i bussen och vi kör ner. Vi kom ut och de tittade runt på mig och sa, vad är detta? Och jag tänkte nu, snälla, snälla. Vi kommer in och alla är vita och liksom, han är afrikaner, den här. För jag visste han var afrikan. Oh nej, det blir helt fel, tänkte jag. Militär. Baxter, vit tränare, kom nu, visa oss den vit makt. Så jag var helt, han var så smart. Det var alla var svarta soldater. Tankkapten var en färger där. Det var liksom han var den enda vit där. Han räddade min skinn. För hade han varit lite klantig där kunde det varit en katastrof. Så spelarna nu klättrar upp på stridvagnen, in i stridvagnen. De drar iväg två stridvagnar. De tyckte det var så dödhäftigt. Och vad det var när vi kom tillbaka, det var den här med samarbete in i en krigssituation.
Ja, precis.
Så de tyckte det var skitkul. Men kunde ha varit en katastrof.
Kunde bli ett fel, ja.
Politiskt sett igen.
Men den här typen av aktiviteter då, och även de andra sakerna, skiljer det sig i de här olika kulturerna med vad man på bäst sätt kan få den här gruppdynamiken, om du jämför med Asien, Afrika och Skandinavien?
Hade jag gjort någonting i Asien hade det gått hem varje gång till synes. För de hade inte visat mig öppet att vi tycker det här är avigt.
Men om vi tänker oss att det skulle fått en effekt?
Nej.
Det hade inte fått någon effekt?
Det hade varit plus minus noll.
Finns det något som hade gett en effekt på sånt i Japan?
Ja, i Japan.
Eller är man rationell och tänker bara träna och vinna fotbollsmatch? Eller?
Jag tror det. De av någon skulle vilja ha allting fotbollrelaterat. Att jag skulle gå till någon karate eller kendo eller gå och se en samurai svärd hur den är tillverkad. De skulle titta, intressant. Men innerst inne, varför är vi här? Det kanske inte har haft en negativ effekt, men det har absolut inte haft en stor positiv effekt. Sydafrika, om det var lite barnslig, så de kunde skratta lite, det tycker de var kul. Men till slut när du kommer in i liksom, du ska kliva över den vita
linjen, så har det ingen impact.
Nej, det tror jag inte. Jag tror det höjer stämningen lite grann, men som vi i Sverige liksom, eller i England, vi går dit, vi gör någonting gemensamt, det stärker en bond som är då av någon hjälp när man kliver in. Jag tror inte det är detsamma i alla länder.
En annan viktig del, vi har pratat om ledarstaben, vi har pratat om gruppdynamiken och sen så har vi ju då någon spelare som är extra viktig för en coach, och det är lagkaptenen. Har du några exempel på bra lagkaptener som du har jobbat med och något exempel på några bra situationer där ni har haft ett bra samarbete?
Ja, jag menar, de år som jag var i AIK, vi hade ett lag där som
var det Christer Nordin, eller?
Var kapten full.
Alla var kapten, även de som inte hade bindeln.
Vi hade Nordin, Mjölby, Melberg. Vi hade så många som kunde ha varit kapten. Och så egentligen, de sket i om de hade bindeln eller inte. Utan det kunde ha varit vilken av dem som helst. Och den funktion som kaptenen har, att vara din förlängda arm ut på plan. Jag tror har du ett kapten full lag, liksom det är det som händer. Det är liksom det alla. Alla, jag menar, Sydafrika måste du ha en förlängd arm. För folk, det är inte deras kultur att tala om Jürgen Springham, Jürgen. ta fram med stolpen. Kom igen. Det ligger inte i kulturen att tala om för någon annan.
Någon annan. Men kaptenen kan göra det.
Kaptenen kan. För det är auktoritet. Liksom, han är utsatt till det. Japan, kaptenen, väldigt viktig. För om han är tillåten att liksom slakta folk. Liksom det är auktoritet. Det är, om du ser på en japansk krigsfilm till exempel. Det är liksom du ser att han den arketypiska japanska officer är alltid stygg. Han får vara det. Inte alla får vara det, men de sa till mig som tränare att liksom att vi tyckte om dig för att du visste när du skulle skälla. Så kommer man in och börjar skälla från början, då är du bara en gaphals, en utlänning som inte begriper japansk kultur. Om du inte skäller alls, då är du bara nolla, för du försöker vara som vi. Men du är inte. Men om du ger lite tid att anamma vad du vill ha och sen säger, hej, nu ska vi skärpa oss, för det här duger inte. Hej! Liksom, då är det skarpläge. Och det
Det är balans igen. Hitta den rätta balansen.
Precis, men man måste ha en kapten som i vissa länder, men i Sverige jag kände inte att det var så viktigt att göra en man.
Men har du något exempel under hela din coachingresa där du kan säga att det här samarbetet med min lagkapten här blev väldigt, väldigt viktigt för det här laget eller den här matchen eller det här resultatet?
Japan är troligtvis det som det var viktigaste. Aiko var det inte kaptenrollen på grund av det var, att laget var så proffsiga och liksom deras attityd och inställning var väldigt bra. Det var inte så viktigt. Men när jag kom till Hiroshima, då begärde jag från den kultur som jag vill inpränta var så annorlunda. Från det de var vana vid. För de hade precis kommit från i stort sett halvproffsfotboll. Och den proffsliga var första år. Och vi tog hem, min kapten var en japansk spelare som hade blivit skadad. Han kom hem från Werder Bremen. Han spelade 4 år i Werder Bremen. Och han kom, och när jag kallade honom och sa att du ska vara kapten, men jag är skadad. Nej, men du ska vara frisk. Och när du är frisk, du är den som de respekterar. Och jag respekterar vad du har gjort. Du har tagit dig härifrån. Du har existerat i en proffsland som Tyskland. Och jag har pratat med tyska tränare och du är en bra spelare. Så jag höjde upp honom. Nu, han var i skuld till mig nu. Hans giddy. Ja. Han skulle betala tillbaka det.
Och det gjorde han.
Och han, för det första, han jobbade som en dåre att bli frisk. Gjorde extra träning efter varje, han var 34 år gammal. Och sen vann vi serien. Och mycket av det var att han var runt de andra spelare som ingen annan kunde. Och när vi pratade om termer som han kände igen. Liksom, så det var inte, så det var väldigt viktigt för mig. För utan honom tror jag inte jag hade fått en genomslag-effekt.
Nästa ämne, vi har varit inne på det lite grann innan här, mentala faktorer. Och kanske det har blivit så att det är de mentala faktorerna idag som avgör på den yppersta nivån.
Ja.
Spelarna är så vältränade och lagen är så välorganiserade så att i slutändan så är det oftast de som har de starkaste mentala faktorerna inom en grupp som vinner i slutändan. Din erfarenhet, Stuart, av att jobba med individer och grupper, att bygga ett självförtroende i en grupp och hos en individ. Vad har du lärt dig genom åren av den frågan?
Jag tror tidigare har man jobbat med utbildning. Man har tagit liksom varje grej för sig. Och det paketet. Och gett det till honom. Liksom, man jobbar med utbildning. Han måste kunna sin roll. Han måste kunna lagets lagets sätt att spela. Mm. Han måste ha respekt för klubben. Och sen man inspirerar honom och med motivation han sätter ihop den. Och, du vet. Mm. Men jag tror att mer och mer ser man att det räcker inte. Utan man måste försöka få honom in the zone. Mm. Det är det vi har. Mm. Hur kan han komma in the zone? Okej, man vet att en svensk spelare kan inte komma in the zone. Om han inte förstår sin roll, tydlighet igen. Mm. Han måste förstå sin roll. Mm. Han måste ha en bra grepp om hur vi spelar. Mm. Ja, nu kan jag komma in the zone. Mm. Men det där är en mental bit också. Så du man polerar den varje träning. Och det är därför jag är igen. Teambuilding är på träning. Mm. Liksom, bra stämning kommer från träning. Bra stämning kommer från att jag fattar att jag är bra. Bill Shankly, han gick runt när jag gick med Rooney ner till träningsplanen. Shankly gick runt planen och bara sa, titta på dig, du är så stark, du är så bra. Det var allt han gjorde, han pumpade. Mm. Så att jag tror att få folk i den zone, det är vår främsta uppgift. Mm. För till slut att vi får dem, vi får oss in the zone. Mm. Men att göra det, det är inte bara en psykologisk sak.
Nej.
För han måste kunna sin roll, måste ha respekt för tränare. Du måste inspirera honom. Din kroppsspråk får inte vara den här.
Nej.
Han får inte se dig på tv när han gör ett misstag. Liksom vifta med händerna eller kasta händerna upp i luften och förnedra honom. Så det är så mycket att få honom in the zone.
Det blir ett everyday work.
Det blir everyday work. Varje ord du säger till honom får vara använd. Mm.
Och om man så att säga konstaterar att det är så, vilket jag är helt enig om, vilka skruvar, vilka muttrar, vilka signaler brukar du använda dig utav, förutom rent bara så att säga beröm och pep talk? Ja. Har du några andra knep för att höja självförtroendet hos en spelare eller en grupp?
Ja, jag hade det var en japansk karatekille som berättade för mig det här. Det kommer från de har en samurai i Japan som heter Musashi Miyamoto. Mm. Han var den som var den mest berömde av alla. Mm. Och Musashi skrev en bok, The Book of Five Rings. Och i den, han pratade om tre-ring-effekt. Så tre-ring-effekt till Jörgen nu. Jag pratade igår, Jörgen, med Arrigo Sacchi. Mm. Och då vet du att Arrigo Sacchi, oj, 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 det är en stor... En höjdare. Och Rigo Sachi sa att han hade en adept som var väldigt duktig. Fabio Capello. Mm. Och Sachi sa faktiskt att du påminner honom om Capello.
Jag förstår.
Tre ringar. Capello, Sachi, Jörgen. Mm. Och liksom, han menade som så. Om du tar det den här tre, får de att säga det tre gånger i Japan, min president. Mm. Men det är samma sak. Det blir kraftigare ju fler ringer du får i länken innan de kommer till dig.
Till dig, ja.
Då blir det sån, wow. Mm. Så jag använder den ibland, den här ringeffekten. Men det som jag tror är väldigt viktigt är att det finns en ärlighet i allt du säger. Mm. För jag tror du kan kritisera folk om du är ärlig. Mm. Det är inte vad de vill höra. Men är det en ärlighet bakom det?
Så tar man det.
Så tar man det. Mm. Men om du försöker undvika att ge kritik. Det är värre. Om du försöker undvika konfrontation. Mm. Det är värre. Mm. För det blir tolkat som oärlig. Mm.
Det håller med helt och hållet.
Så jag tror inte vi behöver, men kritik är inte mer än information. Mm. Vinst och förlust är bägge två information. Mm. Och då som tränare, vi måste suga ut all den information. Mm. Och då är vi in på den spanska. Mm. En vinst ska inte vara toppen på bergen.
Nej.
Så vi tittar inte på vad vi gjorde för fel nu, utan vi bara, åh, det blev så bra. Sen en förlust, en total förmörkelse.
Mm.
Så det får inte vara så. Vinst, förlust, information. Information, vi blir bättre.
Om vi hoppar vidare då på det nästa steg här runt det mentala, att hantera medgång och motgång. Vad är din erfarenhet av att hantera medgångssituation i ett lag, och vad är din erfarenhet av att hantera motgångssituationer med ett lag?
Ja, nu måste jag säga att jag tror att en egenskap att en tränare måste ha är att ibland måste han vara i skådis. För det tar mig i alla fall en vecka innan jag kommer över en förlust.
Men det är lång tid.
Det tar mig 24 minuter. Det tar mig 24 minuter ungefär att komma över en vinst och börja komma in på förberedelse på nästa match. Men det kan hänga mig med jättelänge en förlust.
Det är inte bra.
Nej. Vissa har sagt till mig att men det är bra, för det är drivkraft. Det är inte. Jag går inte runt som jag är knäckt.
Nej.
Men
energiläckage.
Det gnager lite. Jag menar, direkt efter matchen, det går inte att prata med mig.
Nej.
Men då går jag in i en sån analysfasen. Och då irriterar jag mig över jag missade den. Och jag liksom tar fram alla mina... Men sen är det, ny strategi. Så den process går jag igenom. Men jag bara vet att liksom, när vi vann en serie eller en cup, 2-3 dagar, och så är det över. Men
mot spelargruppen, dagen efter skådis. Förlust, skådis.
Ja, Mandela sa det. Han sa att, Gud bevara honom. Jag hade den otrolig ära och fördel, privilegium, att träffa Mandela. Och när vi pratade, vi skulle möta Nigeria, vi satt och pratade om ledarskap. Han sa, det är inte så att du är aldrig nervös eller aldrig rädd när du är ledare. Han sa, men när du är mest rädd, då får de inte förstå att du är rädd.
Nej.
Då får du överbevisa dem att du framför alla är orädd. Han sa, men även om du är rädd, även om du skakar dina skor. Och det är sant. Det är
absolut
sant. Så den dag efter match, den dag efter match när jag egentligen känner mig, jag inte vill vara här egentligen. Att jag kommer liksom, boys, come on. Det är liksom, det måste vara så. Tills den plingar av sig. Och de får inte
har du haft det här, sömlös. Har du haft de här egenskaperna med dig i generna från ditt arv, eller är det något du har fått jobbat på?
Om det är någonting som jag tror jag har haft hela tiden i min trainer makeup bag, det är det. Att jag har haft en förmåga att resa mig tillräckligt. Efter en motgång. Och ibland, jag vet att vi kanske säger saker utan att reflektera 100% över det. Men jag säger att jag tycker om de matcher vi kliver på Supern. Jag gör det. Jag upplever det som ganska obehagligt kanske. Men jag tycker ändå om det. Men någon slags adrenalin junkie. Jag vet inte om det är så. Eller är det bara utmaningen att man tittar på tränarbänken och man ser Louis van Gaal istället för man ser Bill Smith från Barnsley. Jag tycker om det. Jag tycker om tanken att liksom, nu måste jag mäta mig mot honom. Vad ska han göra? Vad tror han där? Vad är hans plan där? Och det, liksom 80,000 i Egypten istället för 8,000 i Johannesburg. Jag tycker om det. Så på någon pervers sätt tror jag det också att jag hittar en glädje i
pressen.
Pressen. Och i bedrövelsen av en förlust. Att någonstans jag känner igen den process. Att mår dåligt, mår bättre, starta upp igen, ha en strategi, nytändning, kom igen. Den känner jag igen, det känner du igen,
ja,
också.
Absolut. Men om vi tänker oss, jag är med dig på allt det och det är jättebra. Om vi tänker oss mot spelargruppen. Du kommer in på träningsanläggningen dagen efter, ja. 4-0,
ja.
I Röven.
Ja.
Hur, det här är såklart situationsanpassat. Ja, ligger man etta, ligger man tolva och så vidare.
Ja.
Men rent generellt, vad brukar du göra där då?
Ja.
Bilder från matchen exempelvis, klipp, hur tänker du med sånt?
Ja, absolut debrief. Mm. Absolut debrief. Jag debrief alla matcher. Mm. Men det blir inte debrief, att det blir en spektakulär uppvisning av allting vi har gjort fel.
Mm.
Det blir, om det är en 4-0, det blir deras 4-mål och sen 10 klipp så vad vi gjorde bra.
Mm.
Så, ja. Så det är absolut debrief.
Mm.
Men innan jag kommer, då är det repetering.
Mm.
Hur mår de nu? Mm. Det viktigaste är att de mår bra nu. Det viktigaste är inte att du mår bra.
Nej.
Och du kan bli av med lite din skit på dem.
Mm.
Så åker du hem och mår bra. Och de mår skit nu i 2-3 dagar.
Mm.
Och har tappat förtroende för dig. För du plötsligt vräker ur dig. Mm. Så det viktigaste är att jag planerar hur jag är när jag kommer på träning.
Mm.
Jag menar, när man säger planera, jag menar, hur glad ska jag vara? Ska jag vara så att jag går runt och skojar med allihopa? Mm, kanske inte, nej. Men skulle du vara deprimerad då? Nej.
Mm.
Men du kan gå och ta dem i handen, titta på dem i ögonen och säga, morning, so how are you doing?
Mm. Balans igen.
Ja, de ska säga, okej, nu jobbar vi.
Mm.
Ja? Mm. Så när jag kommer till träning, det är att hitta rätt nivå. Var en spektakulär förlust var folk slängde in handduken. Visa dem du är förbannad.
Mm.
Visa dem, det är okej.
Mm.
Som sagt, det är ärligt. Men om det är 1-0 förlust i sista minut,
fälldömd
straff eller någonting, kom inte in då och vräk ur dig oduglig. För det är oärligt. Det är liksom, hej. Så jag tror, planera hur du vill vara så att du får bästa effekt med gruppen.
Mm.
Ja?
Mm.
Kan du tända dem direkt eller vill du? Vill du? Att, nej, den förlust kan de i alla fall ha idag. Jag ska säga till dem att jag tycker inte det var katastrof. Men vi behöver inte göra för mycket idag, utan vi startar imorgon.
Och det här är också situationsanpassat. För vissa förluster, absolut, kan man ju känna att den här kan vi skaka av oss idag och sen imorgon är det fokus på nästa match. Men någon gång kan man känna att den här förlusten tar en dag till och smälta. Och kanske till och med 2 dagar till och smälta.
Ja.
Och då måste man låta spelarna ta den tiden innan man börjar prata nästa match.
Ja, och det är energi.
Ja, absolut.
Det är energi. Man måste finger i luften och sen liksom, hur är energi i gruppen?
Vi pratar om det positiva också. Medgång. Du leder serien, du har vunnit 6 matcher i rad. Det är 5-0, 6-0, 4-1, 3-2. Spelarna blir hyllade, alltingen är bra, du är gud. Spelare är bra, men de får mer cred än vad de kanske har presterat. För att de har haft en otrolig flyt och fått någon straff i slutminuten och 2 skott, stolp in och så vidare. Hela den zonen som man ibland kommer i.
Ja.
Hur hanterar du den som coach?
Ja, men om man har för avsikt att hålla dem i the zone.
Mm.
Man vet om att om det är the zone, om det är undertänd och det är övertänd, om det är the zone, liksom den undertändning kan komma från en hel rad bra resultat.
Mm.
Så att om avsikten är att hålla dem i the zone, visst, det är en poäng.
Mm.
Då måste man jobba.
Mm.
Man måste jobba lika hård, vara lika aktsam att säga, jag tror vi är lite, kanske man måste, jag kommer ihåg, vi spelade mot Öster. Vi ledde 4-0. Nej, vi ledde 4-1 med 3 minuter kvar.
Mm.
Och vi har en, det är i Växjö.
Mm.
Och vi har en chans. Och Christian Odin klackar.
Mm.
Missar en enkel chans, försöker klacka in den.
Mm.
Och vi kommer ut och jag hyvlar av honom i omklädningsrummet. Och alla, och sen när jag gick ut, jag hörde dem gå förbi mig inne i bussen och säga, hur kan han skälla på oss? Vi har 4-1 bort, är han dum i huvudet?
Mm.
Liksom, men jag vill säga, dug inte.
Mm.
Nej. Är vi bra? Vi är bra. Mm. Är vi proffsiga? Vi är proffsiga.
Mm.
4-1. 4-1 eller 5-1. Det spelar en roll. Mm. Det spelar en roll för oss. Mm. Vi är 5-1 bättre än dem. Liksom ställer de krav.
Mm.
Men jag visste. Vi har vunnit med 4-1.
Mm.
När de smälter detta. Mm. De har energi som klarar den avhuvling. Ja. Mm. Det är bara att liksom, boom. Jag vill vara säker att vi inte är hamn i den där undertänningen. Så ta varje chans att liksom...
Hålla dem på tårna.
Hålla dem på tårna i den zonen.
Det är bra. Innan vi släpper det mentala så är det ju så här att... inte minst i England så är det ju väldigt mycket beteendevetare idrottspsykologer som är knutna till lag på olika sätt.
Yeah.
Jag har själv haft förmånen att träffa både Steve Peters och Bill Beswick som är väldigt duktiga coach, idrottspsykologer.
Yeah.
Din erfarenhet av att ha en sån med i ledarstaben?
Ja, yeah. Jag tycker, och jag har faktiskt pratat med Bill Beswick om det här.
Mm.
Men förbundet i England, de använder en skotte som heter Alistair Smith, som är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Väldigt bra. Och jag tror vi var alla överens om att insatser med spelare får vara individuellt och situationsanpassade, absolut. Att göra massa med laget ibland är... motproduktiv, om man säger så. Men att ha en idrottspsykolog i tränarteamet som jobbar med tränarteam intimt.
Integrerad.
Och hjälper dem hantera de problem och hjälper dem att vara första hjälp, så att säga, för spelargruppen.
Mm.
Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra idé. Och sen att om vi har en kille som lider fruktansvärt av prestationsångest eller han har en klar problem hemma som han, vi vet om att det påverkar honom mycket. Ja, men då kan det vara själv för lite mer individuellt.
Mm.
Men att Bill Beswick plötsligt står i stället för Steve McLaren och liksom tar en 45 minuters laggenomgång.
Mm.
Jag är inte säkert att det träffar alla.
Nej, det gör det säkert inte.
Fem, sex,
det är väldigt individuellt.
5-6 stycken höra vad han säger och tycker det är intressant. Resten varierar det mellan totalt ointressant eller direkt lavig.
Mm.
Så jag tror att om samma information kom från Steve McLaren och inte Bill Beswick, fler hade
lyssnat.
Hade lyssnat.
Samtidigt så kan det också vara bra för spelarna ibland att höra en annan röst, att
absolut
få ett annat perspektiv.
Absolut.
Men det är ju väldigt viktigt att de här två personerna samkörda och drar i samma riktning. Och
kanske
att det finns mest att göra på individ, kanske mer än på grupp.
Ja.
Det kan man nog säga. Hur är det i Japan och Sydafrika med den typen av roller? Har man en psykolog i Sydafrika i ledarstaben? Har man det i Japan?
Nej, inte i ledarstaben. Både i Japan och Sydafrika. Det är många spelare som har. Men det är mycket mer individuellt. Det är liksom det, jag har min egen.
Man har sin egen.
Ja, man har
sin
som
egen. I skidåkning.
Ja, precis. Det är mycket mer vanligt.
Mm. Mm. Utvecklingen vi är inne på. Det har ju kommit in en massa teknologi nu i fotbollen. Allt från ProZone då till Y-Scout och Instat och hela balobaset. Någonstans ibland så kan man känna, vad går gränsen för hur mycket information som man kan ta emot? Vad går gränsen för hur mycket information som leder till att det blir verkningsgrad och utveckling och segrar? Hur mycket information har man tid och kraft att bearbeta och så vidare? Vad känner du med den här utvecklingen? Vad tycker du gränsen går? Vad är relevant för dig som coach att jobba med den tekniska utvecklingen inom fotbollsanalys?
Ja, men det ordet jag hörde som gör det så var relevant.
Mm.
Allting som kan hjälpa mig.
Mm.
Jag vill inte komma in på det här överflödet.
Nej.
Var jag har, det är ungefär som att man testar sina spelare fysiskt mitt på säsongen. Mm. Och du kommer på att, men du har inte tid att få upp. Du har inte tid att liksom börja träna dem så pass hårt att öka deras syreupptagning väsentlig då, för du har en match varannan dag nästan. Mm. Så det är samma som du får alla de här statistik. Det måste vara anpassat till hur vi spelar. Mm. Men det ska du tala om för mig var vi tappar bollen mest eller var vi vinner bollen mest på grund av jag vill ha en viss effekt och jag vill kolla om det stämmer. Mm. Jag vill vinna bollen ansikt mot deras mål mer än jag har den liksom tittande ut mot hörnflaggan. Ja, det kan jag använda att frustrera vårt spel. Men skulle tala om för mig hur många gånger min högerback spelar bollen fram med sin vänsterfot i korridoren. Det är totalt ointressant för mig. Så visst, jag tycker det måste vara en bra sportscientist som kan hur vi spelar, som kan plocka ut relevanta information, statistik, som kan omvandlas till en strategi. Mm. Eller till en frustrering av en strategi. Jag vet att det finns oändligt med material som man kan sätta på en CD och ge det till en spelare. Jag är inte en stor fan, och jag vet att det finns bättre tränare Stuart Baxter som är en fan, så det, jag bara säger en personlig åsikt.
Absolut. Det jag känner så här, Stuart, med detta, det är ju att mycket kommer ju från England. Mycket kommer från Premier League. Där har man en extremt stark finansiell situation.
Ja.
Där det finns egentligen ingen fråga på prislappen på saker och ting. Utan man kan egentligen lägga hur mycket pengar som helst. För i det stora hela budgeten för Premier League-lag så är den fis i rymden. Ja. Och då kan man ha 10 matchanalytiker. Man kan lägga 10 miljoner på ett program som analyserar en enda grej i fotboll och så vidare. Och så vidare. Mm. Och då klart att då sväller det. Det blir en stor marknad. Det blir en ekonomi runt detta. Mm. Och sen så kommer det då i en light-version till Skandinavien. Och sen så ska man då plocka upp det som vi kan ha en relevans för och vi kan ha en verkningsgrad för. Och där är det väldigt viktigt, tror jag, att det blir någonstans ändå fotbollstränarna, fotbollsmanagerna, coacherna, som ändå så att säga sätter agendan för hur långt ska vi gå på den här stegen i förhållande till alla andra saker som vi behöver engagera oss i vad det gäller man-management och engagemang och gruppdynamik och självförtroende och spelidé och hela paketet.
Ja.
Så därför vill jag känna lite vad dina tankar i den här frågan.
Ja, jag kan säga Arsene Wenger, när han kom till Arsenal, han var en stor användare av Prozone etc. och alla de här, och tar sitt lag på de som gjorde ett antal maximum sprints och så vidare. Så Alex Ferguson ungefär samtidigt som vann ligan varannan år, de två. Ingenting.
Nej.
Det var inte till Carlos Queiroz kom in och övertalade honom att börja liksom göra debriefs och titta på lite clips efter matchen. Liksom att han gick ifrån det. Nu, jag säger inte igen som du. Jag säger inte att det är inte har en plats. Vad jag säger liksom, att i min värld, min energi som jag har, Jag vill inte gå och fördjupa mig i saker som inte har en direkt inverkan.
Nej.
Och som kostar klubben pengar de egentligen inte har. Så jag vill inte gå pick clean mot min ordförande heller. Nej.
Det är bra, vi är nog ganska överens där, verkar som. Spännande. Din egen utveckling, Stuart. Du har ju jobbat i otroligt massa olika kulturer, olika länder, olika nivåer, vunnit jättemycket. Hur jobbar du rent konkret med din egen utveckling som coach, manager, ledare?
Jag tror det är väldigt viktigt att man inser själv att man måste utvecklas.
Mm.
För du kan inte stå still. För står du still och alla andra utvecklas, då blir du sämre.
Mm.
Så att jag tror man måste reinvent, jag vet inte om, vad säger man, om uppfinna sig själv. Jag tror man behöver inte vara en kameleon och försöka att, Pep Guardiola gör det här, vad jag kallar för en YouTube-tränare. Man ser på massa olika övningar, man tar mer och mer in i sin träning och till slut har man tappat bort sig själv. Men det måste vara så att utifrån en perspektiv av att min pappa, Gud bevara honom, han sa till mig, han sa att kom ihåg, du, det är tre saker du vill göra. Du vill tjäna lite pengar. Du vill plocka poäng. Du vill ha kul. Det är fotboll. Han sa, så låt den styra vad du gör eller inte gör. Han sa, allting utanför dig kan du skita i. Och jag hoppas att man blir bara bättre att göra de tre saker. Så vi pratar om det mentala, ha kul. Vi pratar om den kultur i klubben. Va? Ska vi tjäna pengar? Och vi pratar om den taktiska, tekniska biten. Så liksom, jag vill fördjupa mig i den. Och jag tror att jag är så pass öppen att jag ser någonting som hjälper mig uppfylla de saker. Och då bryter man ner den i den taktiska biten man har också. Och sen, ja, jag vill inte tappa bollen mitt på plan. Så ja, om jag gör den, om jag öppnar upp det, spelar förbi dem. Man tar in den så att man blir bättre och bättre att nå sitt mål. Men sen själv måste jag skulle kommunicera bättre. Jag måste komma på rätt våglängd. Jag måste den där finger i luften, hur är temperaturen i omklädningsrummet nu, det måste vara bättre. Är det inte det, då dör man. Då kan man lägga av.
Var hittar du din inspiration för fortsatt utveckling? Var någonstans letar du? Var någonstans har du dina beröringspunkter, dina kontaktnät för utvecklingen? Det kan pendla, förstår jag, men...
Ja. Jag har ingen direkt källa, det tror jag inte. Jag har ingen direkt källa vad jag går hem till. Jag hade väldigt, väldigt tajt kontakt med Wenger när jag var i Arsenal. Och mycket vad sen har återkommit till England har jag stor respekt för. Likadant för Alex. Men jag har ingen tränare som jag pratar med jämt om fotboll.
Nej.
Jag har kollegor som dig och jag har kollegor i andra länder som jag pratar då och då med. Och när man studsar fotboll fram och tillbaka, då är man bara lite öppen. Då hör man saker. Då känner man liksom att vad han sa, det har en effekt på mig. Så intressant. Och sen kanske man kan forska lite själv med den. Men jag tror inte att vi ser så mycket nu som kan tolkas som omedvetet inspirationskälla. Jag sa Manchester City igår. Det ena matchen har de, deras ytterbacka som inverted och nästa match har de bred och hög och deras yttermittfältare in i fickorna, så beroende på vilken sorts motståndare de har. Jag tycker det är intressant att leka med den. Skulle jag göra det? Nej. Varför? Jo, för jag spelar lite annorlunda. Men på ena sidan, absolut. Så att jag kan släppa honom väldigt hög. En kortare väg hem där. Nu är vi in på taktiken. Men inspiration från att titta på en amerikansk fotbollslag tränare fysiskt.
Absolut.
Men inspiration är taktiskt att se på en basketbollmatch. Så jag tror den där omedvetet inspiration är vad jag hittar. Och sen tittar jag på vad jag har gjort. Vi spelar med en diamant i AIK. Jag spelar med tre man i en flat backlinje när jag var i Halmstad. Många, många år sedan. Och då tänker jag liksom, okej, det var då. Det kunde vara bättre om jag gjorde si och så. Så kan man plocka upp den.
Här blev ju många gånger fotbollsdebatten blev väldigt historielös. För saker som diskuteras som att det är några nya saker som uppfunnits fanns redan för 20, 30, 40 år sedan. Det är bara det att det kommer nya namn och allting går runt hela tiden.
Precis.
Så att det är väldigt påtagligt att det är så. Men det får man kanske bara leva med att det blir så.
Ja, men det, sanningen är fotboll. Samma sak vinner fotbollsmatcher nu som vann fotbollsmatcher för 50 år sedan. Det är det. Det är det. Vi behöver inte gå in på den för det är fotbollssnack. Men det är det. Hur man åstadkommer de saker, det har ändrat. Och den har ändrat varför? Jo, för bollen är bättre, planen är bättre, etc. Skorna är bättre. Liksom, folk har bättre fysisk förmåga, de löper längre, de löper snabbare, så vidare, så vidare.
Farten är ju extremt mycket högre.
Precis. Ja. Så sättet att vi åstadkommer de saker som vinner fotbollmatcher har förändrat lite. Men det är precis samma saker. Så det är därför att plocka upp någonting som de gjorde för 40 år sedan och putsa av den och göra det till en lite mer modern, det är det som händer. Men det är samma sak egentligen.
Ja, nej, men det jag håller med dig absolut. Du har varit kvar otroligt länge på toppen som coach. Vad tror du det är som har gjort att du har så att säga, klarat dig att vara på toppen som fotbollsmanager så, ja, i stort sett hela ditt liv?
Ja, det var någon som sa till mig, kan man köpa den i en flaska? Det var han menade som så naturligtvis att finns det någon elixir som man kan dricka som man, och då får man den. Men ja, jag tror för det första om jag pratar om mig själv och försöker inte prata om mig själv som en tredje person. Mm. Men jag tror en tränare som ska vara i topp måste vara ihärdig. Han ska inte tro att han aldrig tappar förtroende. Han ska inte tro att han aldrig blir ledsen. Han ska aldrig tro att han vill ibland sluta med fotboll. För jag har suttit med i en bil med Arsene Wenger efter 2-2 mot Blackburn, Roy Hodgsons Blackburn i London. Och han vände till mig och sa, Stuart, känner du inte att du vill bara sluta med fotboll? Och gå upp i en akademi i Japan eller någonting. Jag sa, ja, men det är bara i kamp på 2 minuter. Ja, precis. Så kör han. Så vi, om Arsene Wenger känner det,
så,
då gör vi allihopa.
Ja, absolut.
Så jag tror att man ska inte... Och då är det den här revanflusten. Jag tror jag har det.
Eye of the tiger.
Ja, precis. Jag vill vinna. Jag vill vinna. Jag vill känna att jag... Och om jag inte vinner den här, då är det en olyckshändelse. Hur ska vi vinna nästa gång? Och sen börjar jag om igen. Men inte bli förtvivlad och inte slå sönder dig själv. Jag tror att man måste vara ganska ihärdig. Ihärdighet är vad Sir Stephen Redgrave sa is the building blocks of champions. Och då var han han vann 5 OS-guld i rad.
Ja, men det är bra. Det börjar närma sig slutet här. Du har bytt jobb ganska många gånger i din karriär. Du har tränat väldigt många lag.
Ja.
Om du tänker så här att den karriären som du har haft som en tränare som lite halvt om halvt globetrotter i förhållande till att du har rest mycket och varit på olika ställen. Skulle du hellre ha velat vara en Wenger eller en Sir Alex med 20-25 år i en klubb? Eller passar det här att byta jobb ofta din karaktär? Du gillar Aston Villa?
Ja.
25 år manager Aston Villa, Stuart Baxter. Eller den karriären du har haft idag? Vilket hade du valt?
Man ska aldrig ångra sig. Det är sant. Theater säger 25 år i Aston Villa. Men efter 5 år i Aston Villa, mitt hjärta skulle säga, nej, nu vill jag resa. Ja. Jag är säker. Så att, jag växte upp på Villa Park.
Ja.
Jag gick ner på söndagen när min pappa skulle behandla de skadade spelare och kolla in vem är skadad. Och på torsdag kväll när han hade amatörspelare, jag var ner som 10-12-åring och kickade boll med dem. Så mitt hjärta är Aston Villa. Men min karriär och resa mycket och gå och inte vara i en klubb med en 3, max 4 år eller ett förbund. Det har varit, jag vet inte om det är en sökande eller det har varit en känsla av att det är dags eller en känsla av att liksom det har varit en konflikt eller av någon anledning har jag inte hittat. Och kanske för att många har varit i utlandet. Så det har inte varit att jag vill spendera 15 år i Kaiser Chiefs eller 15 år i Indien till exempel. Så eller Turkiet. 15 månader har varit okej. Men jag tror det. Kanske det också, Jörgen. Om jag hade hamnat i Aston Villa. Då kanske jag hade ville stanna kvar. Mm. Kanske jag hade slått ner djupare rötter. Mm. Men
samtidigt då så hade du inte haft det här fina huset i Nyhamnsläge. Och då har du inte haft en sån otrolig erfarenhet av livet. Nej. Som du har samlat på dig under alla åren. Att få verka med det vi älskar mest, fotboll, i så många olika länder och så många olika kulturer. Lärt känna så mycket människor och förmodligen så har du haft ett rikare liv och ett, framförallt ett bredare perspektiv på livet i allmänhet nu. Ja. Om du hade varit i 25 år på Villa Park.
Så det blir. Mm. Ja.
Stuart, det har varit en stor ära och ett otroligt trevligt samtal. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och köta lite fotboll med dig. Och stort lycka till nu framöver i Indien.
Tack så mycket.
Härligt. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach med Stuart Baxter. Nu tar vi lite sommarlov och återkommer igen i augusti. Och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.